Vi känner honom som ordförande och jurymedlem i Let's Dance. Men han är också författare, radiopratare och har släppt en vegansk hudvårdsserie. Men hur dansant Tony är så hans liv kantas av många lärdomar. Och nu är det dags för oss att ta del av dessa och möta allas våran Tony Irving.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Tony!
Hej!
Välkommen till Killer Mindset-podden.
Tack så mycket.
Så kul.
Hur är läget?
Jag är lite nervös. Jag sitter här mitt emot ni två och börjar prata fritt och öppet. Men annars är det toppen med mig.
Ja, och det är ju bra. Och vi är så nyfikna på massor av grejer här. Och egentligen är det som att podden bygger på lärdomar. Och jag är säker på, vi har ju träffats många gånger förut. Och jag vet att det kommer bli så många bra saker från det här snacket. Men jag skulle vilja börja egentligen från början. Du är född i Ainsworth.
Yes.
Och du är uppvuxen, du har två syskon.
Ja, jag har det här är lite roliga grejer som hände när jag fyllde 40. Jag har skaffat mig en äldre halvbror som är 6 månader äldre.
Så det är 3 nu?
Ja.
Hur gick det till?
Ja, jo, det är en lång story. Min pappa var inte så duktig när han var en ung man. Och hade 2 kvinnor gravid samtidigt, gifte sig med min mamma. Min äldre bror växte upp i samma byn, vi var vänner. Och så fått vi veta när vi var 40, för det är 6 månader mellan oss, att vi var bröder.
Nej.
Ja. Så vi är faktiskt 4 syskon, var 3 har umgänge och 1 finns där i periferiet.
Det var ju annorlunda.
Ja.
Men då är du alltså, det är fler
syskon. Hur
kändes
det? Ja. Det var jättespännande.
Det var väldigt märkligt. Och det var väldigt lärorikt. För den pedestal min pappa satt på hela livet, den rasade fullständigt. Ja. Och det var bra, för han blev en människa för mig.
Ja, och det är bra ibland. Man lär sig saker hela tiden. Ja. Och er relation idag, hur ser den ut?
Med min vi har ingen relation. Vi hade kontakt väldigt mycket då. Men han var med nyfiken att se vem vi var som en familj. Sen gick han tillbaka till sin egen liv.
Mm.
Så.
Hur kommer det sig att, så här, hur hamnar du i dans?
Jag är 3rd generation egentligen på min mors sida. Min mormors familj har alltid varit i dans. 30-talet, hon var dansare i en danshall. Hon jobbade som dansare, hon uppträdde som dansare. Sen förde hon vidare det. Jag har 2 kusiner som är också yrkesdansare. En i show och den andra i ballett. Och sen är det jag. Och det blev en hobby för mig. Det var ingenting som jag satte när jag var ung och sa, jag kommer vara dansare, drömmen är. Drömmen var absolut inte vara dansare. Det är roligt på lördag att gå på min danslektion. Det är roligt med lite tävling hit och dit. Jag tycker om att stå på scen också, men nej, jag vill vara kock. Så det var min dröm.
Är du bra på att laga mat?
Ja, om du frågar mig själv, jag är jäkla bra. Men om du frågar andra, halvvägs.
Så om man frågar dig, om du tar, vad är du bäst på? Dansa eller laga mat?
Det är svårt för mig, för jag har passion för båda. Men mat har jag fått min egen bekräftelse, dans har jag fått andras bekräftelse. Så just nu så får jag säga att andras bekräftelse har sett på stor att jag är bättre på dans.
Hur gammal var du när du började?
När jag började ta första danslektionen, jag var 5-6 år gammal. Men när jag började ta det lite mer på allvar, jag var runt 14. Mm. Jag var en av dem som, idag så propagerar man för att barn ska göra massa med olika saker. Men jag redan gjorde det på min tid. Jag var i scouter, ridade häst, älskade kamp, vandra, gick på fotboll, gick på kampidrott, gick för danslektioner. Så jag hade en fullspäckad schema med massor med saker. Och dans var bara en av dem jag gjorde en gång i veckan. Det var inte tills jag var 14 att jag filtrerade bort allt annat. Och gick in på, men dans kan jag göra måndag, jag kan göra det, nu kan jag göra det tisdag, nu kan jag göra det innan skolan. Det var då det började bli en riktig hobby, inte bara någonting som jag testade på.
Hur mycket tränar man då liksom, när man tar det från den nivån och väljer att man ska liksom, gå lite mer in på dansen och satsa?
På den tiden, jag gick från att ha en danslektion i veckan till att ha tre. Bara med i tre gruppträningar. Och då var de en och en halv timmes lång. Och sen hade man egen free training utöver det. Så när jag tittar tillbaka så kan jag säga att det var ungefär 5 dagar i veckan. 3 timmar per kväll. 3 timmar per dag. Och det var helgerna och sen tävlingen på söndag. För i England tävlingarna är en söndagsgrej. Det är inte som i Sverige var det lördagsaktivitet. Så det, för mig var det väldigt mycket. Ja, jag skulle säga 15 timmar. Men sen var det all träning bredvid. Du vet, man hade lite musiklektion, man gick på en lite skådespelerilektion hit och dit och för att lära sig hur man ska gestalta saker. Fysträning, cykla. Du vet, jag hade tur, speciellt när jag blev 17 och jag flyttade till USA. Då hade de redan i USA kommit underfund med det här en idrott. Och då var det man ska cykla, man ska simma, man ska träna på gymmet. Alla dessa saker man kan göra utanför dansstudion som gör att du har en bra kropp. Så när du kommer in i studion du bara behöver dansa.
Det låter ju som att det är ganska mycket träning. Tror du att alla kan bli bra på att dansa?
Alla kan lära sig dansa men inte alla kan vara dansare. Och det är det som jag för min budskap med allt. Det är som alla kan spela fotboll men inte alla kan vara fotbollsspelare. Det är motionen i idrotten, bredden som gör att människor kan aktivera sig väldigt, väldigt enkelt med dans. Det kostar ingenting. Du kan spela upp från din Spotify-lista hemma, rör din egen kropp, ja men då dansar du. Sen kan du lära dig att paketera dina rörelser så det har en strukturerad form. Och då börjar det bli mättbar. Och när det är mättbar då kan vi bedöma det. Och när vi kan bedöma det då är det idrott. Mm. Så den här skillnaden mellan motionera med dans och idrotten. Alla kan lära sig motionera, alla kan lära sig idrotta, men inte alla kan vara bäst.
Det skapar ju mycket glädje också sådär, med dans. Jag är lite nyfiken på det här med träningen du sa förr i tiden när du höll på. Och du hjälper ju säkert massa dansare idag och hamnar rätt. Vad är de stora skillnaderna på själva träningen när det kommer till dans?
Well, jag kan jämföra, jag är klubbtränare för en klubb i Stockholm. Och idag så har vi samarbete med en gym. Vi har en PT som jobbar med alla par. Var de träffar PT en gång i månaden. Han analyserar i samband med mig som danstränare och en naprapat. Så vi jobbar som tre som en grupp. Och alla tre med sin bakgrund sitter tillsammans, tittar på individen och säger vad de individen behöver göra för att maximera sin rörelse, effektivisera sin energi när de tävlar. För mycket med dans handlar om att ha en strategi för hur du tävlar. För jag kan ge dig en exempel. Om jag tävlar standard, som är vals, fox och tango, quickstep, wiener vals. I en stor tävling så finns det, säger att det finns 7 runder. Det betyder att du dansar 5 danser. 1,5 minut med maximalt energiutsläpp. 25 sekunder mellan varje dans. Sen är första runden över. Och det här ska du göra 7 gånger om du kommer till finalen. Under en 8 timmars period. Så vi tränar idag inte bara utifrån du ska bli duktig dansare. Men vi tränar utifrån den idrottsliga strategi och struktur. Hur kan du dansa 90 sekunder 5 gånger med 25 sekunders intervaller och maximera din prestation? Inte bara upp och dansa, cha-cha, samba, rumba, pass och jive. Det gjorde man 30 år sedan. Det gör man inte idag.
Nej.
Så det är dessa saker som vi tar mycket hänsyn till.
Mm, det här är jag ju supernyfiken på för att du pratar med också om sömn, återhämtning, mat. Yeah. Och det är ju någonting som känns som i alla idrotter idag att det kommer mer och mer åt det hållet. Man förstår sambandet. Och det är det som jag undrar över. Liksom, har man kommit dit idag när man verkligen pratar om kosten, man pratar om återhämtning, man pratar om sömn, stresshantering för att man ska kunna optimera själva det
jag
man
ska
gör.
Inte säga att vi har kommit hela vägen. Ja, i min egen bedömning, många säger att vi har kommit lite bit. Jag tycker att vi är ungefär 25% vad vi kunde vara idag. Men vi har alltid det här interna konflikten i dansen. Och det är vi konst? Är vi idrott? Är vi en social företeelse? Är vi motion? Och vi har en identitet, om jag säger till exempel, jag dansar cha-cha. när jag lär mig dansa cha-cha och jag blir världsmästare, vägen är detsamma för alla. Men vi går olika längd på vägen för att lära oss cha-cha. Men sen kan jag bruka det för socialdans. Jag kan använda det för att uppträda på scenen. Jag kan använda det för motion. Jag kan använda det på tävla. Men en cha-cha är en cha-cha. Men min kropp ska prestera cha-chan. Så min kropp är min verktyg. Jag kan inte göra min kropp perfekt som en verktyg i den studion. Jag kan komma lång väg, men jag måste träna. Men sen är det min hjärna. Min hjärna är nyckeln till min idrott. Om jag har inte en intelligent förståelse för min egen behov och min kropp och min psyke och framtiden och planeringen, då kommer ingenting att fungera. Så där är vi just nu. Vila har vi precis börjat prata om. Det här med sömn, hur viktigt det är. Men vi ligger långt efter många andra idrott.
Mm, det här är en bra grej att förstå också det du säger också. Att vissa dansar kanske för att ha roligt, att umgås, att tycka att det är en social sak. Och då kanske man inte behöver titta lika mycket mer än en sportsligt atlet. Behöver ju vara väldigt mycket mer noggrann.
Well, jag kan säga, jag har precis kommit nu från en okej, nu spårar jag ur kanske här.
Spåra på det.
Jag har precis kommit från en miljö som i vanliga fall är full med socialdansare. Och social dans egentligen är individer som har en rätt så bra dansnivå, men de brukar sin dans i en social omgivning. Så de kommer till en danssal där det finns fantastiska orkestrar som spelar på scenen. Golvet är stort, baren är öppen, restaurangen är öppen. De träffar sina vänner, de omgås med varandra, de växlar partner. De kliver upp på golvet och de är där kanske 5 timmar och dansar 2 timmar. Så dans är en del av en helhet var individen får så mycket annat i samband. Det är det sociala umgänges, det är umgänges över kön, det är umgänges över ålder, det är kroppsberöring, det är det social stimulans, det är samtal med andra människor, det är det här fysiskt, när man får sin endorfin igång, sen är det kardiovaskulär och allt det här får man för att man är social. Så det dansen kan ge en situation där man får så mycket annat bara genom att bruka det när man omgås med andra människor.
Mm.
Istället för att ha den här strukturen, nu ska jag träna.
Mer dans åt folket helt enkelt. Mm.
Vilken skulle du säga är den viktigaste egenskapen för att bli en riktigt bra dansare? För att gå långt?
För att gå långt? Koordination. Det är det här möjligheten. När vi dansar, vi börjar med du ska ha balans. Så det är relaterat till en kroppslig balans, men också en själslig balans. Du ska ha kontroll. Du ska ha väldigt bra koordination, både i synkroniserad och simultan koordination. Sen är det musikförståelse. Sen är det också det här i gestaltning av musiken. Så det är de saker som gör att du blir bra. Men om jag ska säga det viktigaste, koordination. För har du inte koordinationsförmåga så kan du inte dansa. Det så
kan
är
du se det på människor som kommer in i Let's Dance till exempel? Ser du tidigt att den här kommer gå långt?
Men det här är vad för människor kan lära sig så mycket i dansa fort. För våra dansare vi har i Let's Dance är otroligt kunniga danstränare. Och de jobbar hårt med att utveckla människors koordination. Så du kan börja med att det här är din fot. Bara flytta din fot. Sen är det foten och handen. Sen är det foten, knäled, armbåge. Sen kommer man till höften och axeln. Och så småningom så kan vi få dem att koordinera en 12-13 olika kroppsdelar på en medveten sätt. Var de börjar med att vara medveten om bara en sak, en fot. Så under Let's Dance-resan deras koordinationsförmåga utvecklas. Som gör att muskulaturen och allting som behövs att göra det, kan vi finslippa deras rörelse.
Hur hamnar du i Let's Dance? Hur många säsonger har du varit där? Det känns som du har varit
där
för evigt.
Det har jag faktiskt. Jag är nästan som pensionär i gruppen. Vi har varit där 16 år. Och jag kom dit faktiskt av en ren slump. Jag fått ett samtal från Ann Wilson som gjorde programmet i Danmark. Hon var med som dansare i Danmark. Och sa att de hade pitchat i Sverige från TV-bolaget. Och SVT hade tackat nej. Så jag är en vän som jobbar på Meta TV som heter Nicky. Och vi skrev ihop en pitch och pitchade det på Fyran. Och Fyran gick med på det. Men lade på en annan produktionsbolag som var Mastiff. Och sen Mastiff tog mig in som en konsult. Och jag jobbade 2005 som en konsult åt dem med att bygga upp programmet. Och sen av en slump, jag hade drömmar om att vara dansare i programmet. Men de sa nej. Och jag var okej. Ja, men då är det, de vill ha mig som konsult bakom kulisserna, jag jobbar i produktionen. Och sen ungefär 6 veckor innan programmet så gjorde de om hela juryn de hade kast. Och då hade vi Dermot, Ann och Maria Örman. Och så frågade de mig om jag kunde gå i juryn som ordförande. Och det gjorde jag. Och det var det bästa jag har gjort.
Ja, uppenbarligen.
Jag tyckte det var jätteroligt.
Ja. Du gör det väldigt bra också.
Ja, fantastiskt bra.
Det roliga var att förstå att jag har en mun. Det här kanske låter, det här kanske låter konstigt. Men som dansare, jag förmedlar allt med min kropp. Hela mitt liv är jag stum. Allt jag har gjort handlar om, kan jag få det att förstå mig och uppleva någonting bara genom hur jag använder min kropp för att förmedla det. Plötsligt, första programmet dans kommer igång, mikrofonen gick på och jag upptäckte att jag kan prata.
Det kan som du, ni upplever nu. Och du är en duktig domare också. Du har dömt VM, va?
Ja, nu har jag gjort 5 VM.
5 VM?
Ja, jag har dömt 5 VM, 2 EM i olika dansstilar. Men 4 år sedan så gjorde jag ett val av att ge tillbaka min internationella licens. Det är väldigt mycket politik i alla idrott. Och internationellt så var det splittring i förbund och jag hade tävlingslicens i båda dess internationella förbund. Och jag bara upptäckte att jag har dömt VM och EM. Jag har ingenting mer jag kan döma internationellt. De här stora Grand Slam-tävlingen kräver mycket mer engagemang än jag kan lägga ner. Och då var det okej. Istället för att gå med i politik, jag bara säger upp min licens och backa och låta alla andra spela politiska poliser.
Visst var du den enda i Sverige som hade den licensen?
Ja, på den tiden. Nu är vi 3 personer som har den utbildningen. Det är 2 saker. Det är att ha en dummerlicens kräver utbildning och erfarenhet. För man måste vara en av Sveriges toppdummare och sen rekommendera Sverige för vidare utveckling i din kunskap för internationell nivå. Och sen är det på andra sidan att du kan vara utbildad tränare med internationell behörighet. Och jag har hade licensen, men jag hade också den högsta internationella tränareutbildning.
Jag är fortfarande nyfiken på det här med hur man blir en bra dansare.
Ja.
Om du skulle ge oss 3 bra tips. Koordination har jag förstått att det är viktigt. Men vad ska man tänka på? Hur ska man liksom tänka för att bli en duktig dansare?
För att bli en duktig dansare. Det första är, om vi pratar fysiskt, rörelsen först. För jag kan dela upp det. Det första är att förstå hur, var och när du flyttar tyngden från fot till fot. För dans kan man dela i 2 saker. Du har ett steg. Eller en rörelsen. Så ett steg kan ha alltid med vikt att göra. Det kan vara hela din vikt förflyttas eller delar av din vikt förflyttas. Så vad gör jag när jag flyttar min vikt? Och den andra är när jag står stilla. Rörelsen i min kropp som har med, jag kanske rör min axel, jag rör min revben, jag rör min rygg. Som är en intern rörelsen som är sinnligt. Men jag går ingenstans, jag står stilla på plats.
Ni skulle sett Tony nu, för att han rörde sig jättemycket fast han typ var still.
Det är som vågar.
Ja, ungefär. Så, ja, det är dessa saker. En medvetenhet om hur du förflyttar din tyngd och en medvetenhet om hur du kan röra olika kroppsdelar. Och sen kan du kombinera dem på olika sätt och skapa olika möjligheter.
Ja, så det är ett bra tips att börja liksom, just tänka på steget hur man rör viktfördelningen.
Ja. Som nu när vi sitter här, det är tänka på hållning i stolen. För bra hållning ger förutsättning för bra kroppskontroll och balans. Så vill du ha bra kroppskontroll och balans, jobba på din hållning. Axels positionen, hur du bär ryggraden. Det är sådana grejer. Nu börjar vi gå in på saker, men det är nu.
Men det är jätteintressant.
Rätt jag till mig själv i stolen.
Ja. Mårten är lite sugen på dans också.
Jag sitter med ganska dålig hållning, fast det är lite grann för att jag har satt micken lite konstigt där. Men jag känner att jag jobbar lite med bålen här.
Ja.
Har du något annat bra tips då, om jag tänker nu ändå?
Ja, lyssna till musik. Ja. Musik för det är, om vi ser konsten som en dans, jag kan förmedla det på det här sättet. En kompositör skriver musiken. En dirigent ta kompositörens musik som är kompositörens konst och förmedla det till de som ska spela det. Så dirigenten lägger till sin tolkning som är sin konst av kompositörens konst. Sen varje instrument, varje musiker läser den musiken, tar signaler från dirigent eller kapellmästare och sen gör sin instrument med sin konst. Tillsammans skapar de musiken. En koreograf kommer in och lyssnar till musiken och med sin konst skapar en visuell rörelse till den ljud som alla artister har skapat. Och sen sista del av konsten, det är dansaren. Vi tar koreografin, vi tar musiken, vi sammansvetsar allt i en helhet och gör det med våra kroppar att allting i den musiken som alla andra artister har skapat, vi är en sinnlig bild. Så det som du hör och det som du ser ska vara i perfekt harmoni med varandra. Så, musik.
Mm, då har vi ett tips till. Finns det ett tredje? Jag vet, jag sa tre och det finns ju tusentals, men det känns verkligen som man bara vill ha ett till.
Ska jag vara ärlig, en medvetenhet om din egen sensualitet. Att säga dig själv, alla människor, vi är sensuella varelser. Jag pratar sensualitet, inte sexualitet, för det är någonting helt annat. Den ska aldrig vara sexuell. Men det är sensuell. Uppleva din egen sensualitet. Säg dig själv som den sensuell varelse du är. Din passion förankras i din sensualitet. Din intimitet är förankrad i din sensualitet. Om du inte har en koppling till den sensuella sidan av dig själv, det är svårt att göra det när du dansar.
Det är många som skäms kanske, yeah, när man börjar röra på sig.
Well, det är inte bara det. Det är att vi alla människor börjar bra som dansar som barn. Det är det första barn gör. De leker med dans. De dansar överallt. TVn kommer på, musiken kommer på. Barnen rör sig. Och vi programmerar det bort från dem. Vi systematiskt förbjuder folk att dansa. Vi bygger väggar och murar som vi sätter dessa barn in. Vad det är. Du ska inte röra din kropp på din sätt. Du ska inte uppleva saker på din sätt. Den friheten ska du inte ha. Och plötsligt när vi kommer till vuxen, då har vi satt en vuxen på en plats var de har ingen kontakt med dessa sidor av sig själv som de föds med och upplevde naturligt som barn.
Du börjar som barn med sitt still, stå still, rör dig inte. Ja, det tycker jag låter... Det är precis det. Man ska liksom uppmuntra det istället mer.
Yeah.
Min son berättade faktiskt häromdagen att de hade börjat med det i skolan. De har rörelsepauser där de dansar. Det tyckte jag var toppen.
Jättebra.
Men där är det bra sak med svenska skolorna också. Efter dans är en del av idrott. Så det är en av de tre basämnena inom idrott. Sen är det också det här i förskolan och årskurs 1. Alla förskolelärare och grundskollärare för 1, 2, 3, de har en dansmoment i sin utbildning. Och det är fantastiskt och unikt att svenska lärare tar vara på det på den sätt. För dans stimulerar så många andra saker. Det gör att barnen som dansar, det har bevisat nu med forskning, får bättre koncentration i sina klasser i skolan. De är enklare att ta till sig matematiskt ämne. De har bättre språk. Nu det här låter som jag försöker måla upp mig själv som en geni. Det är inte det som jag menar. Men de har bevisat att barnen kan få så mycket från dans som man kan få från alla andra fysiska aktiviteter.
Ja, men det säger det sig själv. Liksom. Man rör på sig så får man ut lite energi och så men kan dans, man koncentrera sig bättre sen.
Och det är bra sak med dans. Vi behöver ingen verktyg.
Nej, det är sant.
Jag behöver ingen boll, jag behöver ingen hall, jag behöver ingen mål, jag behöver ingen hopprep. Jag bara behöver 2 kvadratmeter var jag kan stå själv och uppleva min kropp med musik.
Man kan ju sitta och dansa också. Ja, så att...
ja, det är det fantastiska. Som vi har sett under pandemin, om jag ska bara flika in, man har sett mängder med olika lösningar för att dansa i stolen. Det är helt fantastiskt. Ja, jag tycker det är, människor är väldigt kreativa.
Vet ni vad ni ska göra nu? Ni ska gå in och boka biljetter till min nya föreläsning Mönster som har världspremiär 30 oktober på Clarion Sign i Stockholm och 6 november på Clarion Post i Göteborg. Och det finns ett begränsat antal platser. Ni hittar biljetterna på www.tixter.com och där kostar de 399 kronor och det kommer vara väldigt värt det här. Denna föreläsning är speciell för mig och handlar om hur man kan se och förstå olika mönster för att sen kunna bryta och förändra dem som ja, till exempel dåliga vanor, dåligt beteende och när saker inte funkar som vi vill. Och i denna föreläsning har jag samlat allt det bästa av det bästa från hela min karriär inom hälsa, hela mitt koncept, men också från mina erfarenheter inom säkerhet, stunt, personlig utveckling. Ja, det finns många spännande saker där. Missa inte denna föreläsning. Jag lovar er en upplevelse utöver det vanliga. www.tixter.com och föreläsning heter Mönster med Mårten Nylén. Jag tycker att du är en fin förebild också, Tony. Och jag undrar om du själv har haft några förebilder på din väg, på din resa. Människor som du kanske mött eller som du sett upp till på ett eller annat sätt.
Jag har haft tur att genom livet träffa olika personer som har agerat medveten eller omedveten som mentorer för mig. Och i den roll som mentor så har jag hittat mina förebilder. Det första är min mormor. Jag kan ge dig hennes grej. Många tror att det var dansen som hon gav mig, men det är hennes inställning för livet. När hon var 96 så var vi på en familjesemester som var en av de sista vi tog tillsammans. Och vi alla vände om för att ta reda på var hon var. Hon var en 10 meter hög hopp bredd för att falla ner i simbassängen. Hon skrek, titta på mig, hoppade av, kom ner i vattnet, kom upp. Och vi var alla mållös. Men det är en klassiskt exempel av hennes zest för livet. Och den har jag bad med mig hela tiden. Gör det första, ångra det sen. Du ska leva. Livet, folk pratar om vad är meningen med livet. Vi har ett liv, jag bryr mig inte om meningen. Bara leva den. Gör något med den. Ha roligt med den. Och den har jag fått från henne. Sen hade jag haft en danstränare som heter Paul. Och han tog mig under sina vingar. Och det var han som fått mig att flytta till USA. I en tid var att flytta till USA i början av 80-talet, det var väldigt ovanligt. Idag, du vet, innan pandemin så alla tänkte, ja, men man reser till, du vet, vi åker till LA. Vi är där om 15-16 timmar, no problem. Det tog mig 2 dagar att komma dit. För det var ingen direkt flyg, det var inte normal. Och när jag sa till alla att jag ska åka dit och jobba, alla trodde att jag skulle hoppa av världens ände. Så han gav mig den att våga tänja på mina gränser, att börja se möjligheterna. Och sen det senaste var ju när jag hade min konkurs. Jag träffade en kvinna som heter Kristina. Har varit i gymbranschen, konstigt nog. Drev gym i väldigt många år. Men lärde mig också hur man gör rätt för sig. Du vet, när man kommer i en konkurs, man sitter där med massor med valvägar. Och man ser alla, kan jag vända ryggen? Ska jag rädda upp saker? Hur ska jag rädda upp saker? Hur bygger jag om? Hur startar jag på nytt? Hur kommer jag över this shaming och blaming? Den skam jag hade med allting. Hur kan jag prata om det här? Och vände till en person. Hon klev i mitt liv. Vi blev vänner. Och hon gav mig råd efter råd efter råd av, ja men tänk på det här. Här kan du göra. Det här är ett bra möjlighet. Och jag lärde mig otroligt mycket från en väldigt negativ händelse i mitt företag. Och det blev en otroligt stort plus. Tack vare den inspiration hon gav mig. Och det har jag hela tiden jag träffar nya personer. Som dig själv. Du var för mig en idol och en inspiration. Jag kom in till dig saknande av träning i mitt liv. Saknande av hur jag kan motivera och organisera mig själv för en struktur. Du gav mig en startpunkt som låt mig fortsätta med dig själv. Och inspiratörer kommer i livet på många olika sätt.
Mm, vi tränade ihop ett tag där. Och jag såg samma sak i det. Jag älskar det du säger här, hur man hanterar motgång. För motgången kommer alla människor möta. Yeah. Oavsett om det är konkurser, det är som relationer, det är tragedier. Men just det här liksom är att försöka liksom inte fastna i det här med begränsningar med det dåliga, utan att försöka se möjligheter, lösningar. Det du säger nu är så viktigt. Och det här tror jag är en lärdom som jag önskar att alla människor kunde plocka med sig. Och när man ändå ser dig, man hör dig, hur du har mött saker och hur det har funkat. Det är en fantastiskt bra lärdom, det du säger.
Jag tror, om jag för mig själv, så jag har lärt det här, jag tittar aldrig bakåt. Det är en av de största lektionerna. Det som har varit, har varit. Jag kan aldrig fixa det. Så att hänga mig själv upp i månader, i årtal av det som har hänt i mitt liv, det är inte värde. Och jag pratar inte bara om negativa saker, jag pratar också positiva. Du kan ha uppnått någonting som vi var inne på, att jag har dömt världsmästerskapen. Det var då. Och det är en väldigt positiv sak. Men det är inte viktigt för mig. Det är någonting som just då jag lyckas att göra. Det var roligt. Det är väldigt prestigefullt. Men mitt liv har gått vidare. Jag är en annan person med nya möjligheter. Så att titta bakåt och fastna för problem eller positiva saker kan också begränsa ditt liv i framtiden. För jag har väldigt många idrottsvänner som är så fast i att de vann någonting för 20 år sedan. Det är 2021, men de är kvar i 1999. Att den år som de var på toppen, och de lever kvar där. Och det är också sorgligt. Så det är inte bara negativa saker som kan begränsa ditt liv, också positiva saker kan göra det.
Och folk tappar bort nuet. Ja. Och det är ju, egentligen handlar det ju väldigt mycket om tid. Att vi vet ju inte hur mycket tid vi får, utan det handlar mer om hur vi hanterar det. Gillar det här jättemycket. Vad är hälsa för dig, Tony?
Oh, hälsa är en helhet. Det är allt. Det här är lite min egen tes. Och det faller i linje med många andra. Jag läste en bok när jag var 18 för dans, var man pratade om mind, body, soul. Och så började jag koppla det här till min religion. För jag är fostrad kristen. Så för mig var det fader, sonen, heliga ande. Det kommer alltid i trea. Och så blev det kärlek, livet, passion. Och så blev det hälsa, välmående, lycklighet. Och sen kom, så jag har alltid tre jag slänger ihop. Och så plötsligt så satt jag där och tänkte, men fasigen, egentligen, det är allt. Från morgonen när jag kliver upp, den energi jag behöver, min mat, den är en del av min hälsa. Min sätt att agera mot andra människor, mina relationer. De är min hälsa, det är en del av min inre hälsa, min mental hälsa, min spiritual hälsa. Allting hänger ihop. Så hälsan är en helhetspaket. Om jag säger så här, för mig, om jag har en brun papperspåse, ingen varumärke på framsidan, det är väldigt, väldigt tråkigt. Sen sätter jag min namn på paketet, Tony Irving. Ja, men då är den brun papperspåse mig. Allt jag sätter i den brun papperspåse som jag väljer är mig, det är min hälsa. Det är vem jag är, men det är också min hälsa. Det är min mamma. Är en del av min hälsa, för har jag en bra relation med mamma så kommer jag må ännu bättre. Så allting kopplas ihop, det är som en total kedja.
Det gäller att fylla påsen som man vill ha den. Ja.
Finns det någonting du gör varje dag för att må lite extra bra då?
Vet du, jag har en väldigt tidlig morgonrutin och det är alltid detsamma. Det första jag gör när jag kliver upp i bäddesängen.
Det är ju bra.
Jag kliver upp, innan jag lämnar sovrummet så har jag bäddat sängen. Sen går jag och tar ett glas vatten. Sen tar jag min promenad. Jag promenerar varje dag. Och jag har den här grejen. Det ska vara minst 10 000 steg varje morgon innan frukost, innan kaffe. Ut och köra, komma hem, då kan jag starta min dag. Och dagen kan bestå av träning eller möte. Men det är vad jag startar dag med. Och det ska vara frisk luft. Det ska vara bort med hörlurarna. Jag fuskar ofta, för jag vet att folk klagar. För de ser mig ofta med hörlurarna på. Jag är i en telefonsamtal, för det blir att man kombinerar båda. Men jag försöker komma ut och stänga av allting och bara lyssna.
Älskar det. Vi älskar ju också morgnar, både jag och Mårten. Det är någonting magiskt med att starta sådär bra.
Och det är ju också, hur man startar dagen kommer ju påverka väldigt mycket hur den fortsätter sen. Sätter man fokus på någonting dåligt det första man gör, så är det klart att man kommer ha det med sig vad man än ska in i.
Oh,
precis som positivt.
Men det kan man vända också och se på andra sidan av dagen. För jag och min man har den här, när vi går och lägger oss på kvällen så försöker vi lägga lock på allting som har hänt under dagen. Inte bara, till exempel, om vi har haft en liten tjafs med varandra. Man går aldrig lägga sig på en tjafs. Men också att vi pratar med varandra om saker på dagen som har varit lite tungt eller lite irriterande. Så att när vi går och lägger oss, vi har delat på problematiken i vår liv. För har du delat på ett problem med någon annan, det är hälften så svårt när du vaknar.
Mm, det är sant.
Så vi har den där, vi börjar på en sätt, men vi också slutar dagen på en viss sätt.
Då kan du släppa den dagen, ja, sen.
Då kan man sova bra.
Ja, det är också att dela på. Det känns, ja, ju, du känns väldigt, väldigt medveten mentalt. Tränar du någonting mentalt?
Jag har gått, konstigt nog, det började med en utbildning som heter fritidsledareutbildning. Det här är jättemärkligt. Men den utbildningen lärde mig så mycket om mig själv. Som en helhet från föreningslivet fram till hur saker på yttren påverkat mig till min plats, till och med min plats i en samhälle. Och sen från det så har jag tittat vidare, jag har gått KBT och haft lite andra terapi för mig själv som har hjälpt mig hitta vad jag kan vara, vad jag ser framför mig. Vad jag kan lägga locken på och lämna bakom. Så mycket av det som jag gör är medveten arbetsprocesser. Det är saker, det är verktyg jag har lärt mig för att kunna få jobba vidare. Och de funkar.
Ja, det märks verkligen när du pratar. Och vissa pratar ju mycket och sen så kanske det inte speglar sig i handlingar. Men med dig känns det som att du har kopplat ihop
85%. Det som det faller är på grund av känsla. Du vet, jag kan alltid kontrollera mina handlingar, men känslor är väldigt svårt att kontrollera. Så vissa känslor gör att jag kan inte kontrollera just då mina handlingar. För de är så pass stark att jag agerar utifrån känsla. Men det gäller att vara medveten. Det här är känslor som styr mig just nu. Och jag kommer behöva rensa upp någon problematik efter det här. För känslor är det är också en annan grej. Kontrollerar du dina känslor, du kommer att ha psykiskt problem.
Ja. Man behöver känna. Det var, ja. När jag var yngre så var det. Jag stängde in allting och det blev ju inte bra. Jag tror många människor behöver liksom lära sig känna mer, oavsett vad det är för känsla. Vissa känslor är inte roliga.
Well, om du tänker på det, om någon är lycklig så säger vi, gud, de är alltid lycklig. Vad är för fel på dem? Nej, de är bara lycklig. Om någon är sura, vi säger han alltid sura. Varför är han sur? Ja, men kanske han behöver någon hjälp för att inte bli sur. Du vet, känslor. Vi är skapade med känslor för att uppleva dem. Men igen, vi kommer tillbaka till samhället förbjuder oss att göra det. Mm. Om du är för lycklig, då är det något problem för dig. Om du är för sur, det är något problem för dig. Om du gråter, det är något problem med dig. Om du är arg, det är något problem för dig. Men känslor är en del av våra naturliga reaktioner. Vi måste uppleva dem om vi ska må bra. Så vissa kvällar kan jag sitta där och jag kan känna det, jag kan gråta. Sitta hemma, ljusigt tänkt och gråta för massa med olika anledningar. Men jag mår så bra efteråt. För det hjälper mig släppa spänningen om vissa saker.
Ännu en bra lärdom skulle jag säga.
Jätteviktigt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu vill jag passa på att tacka vår sponsor Safe Educations. Så är du kanske sugen på att utbilda dig till personlig tränare eller bara lära dig mer om träning och kost, så tycker jag att du ska gå direkt in på safe-education.se. Safe har utbildat PTs i mer än 30 år idag, och just nu så behövs det fler duktiga personliga tränare där ute. En annan tanke är ju också att man kan ju lära sig saker och investera i sig själv. Man kanske inte ens vill jobba som personlig tränare, men man kan ju kanske bli sin egen PT. Och det här med kunskap, ja, det kan vi ju aldrig få för mycket av, men det handlar ju om att få rätt kunskap. Och för dig som kanske vill gå yrkesspåret, ja, då skaffar du en internationell licens, vilket innebär att du kan jobba praktiskt taget överallt. Och du kan idag även läsa en väldigt stor del digitalt. Just där när det kommer till yrket personlig tränare skulle jag våga mig påstå att jag tycker att det här är världens bästa jobb. Man får jobba med människor, hjälpa människor att utvecklas som människor på ett positivt sätt. Så att det här är någonting för alla. Sen om man vill jobba med det eller inte, det bestämmer du. Men gå in direkt på safe-education.se och läs lite mer och kanske anmäl dig. Tack Safe! För mig tror jag att just det här ordet förebild handlar nog mer om att avsaknaden av bra förebilder, av människor som agerar, värderar saker på ett sätt som man borde. Många människor blir så förvirrade så man springer kanske efter det här med det rikedom, det är att man ska vara på ett visst sätt, ut på ett visst sätt, man ska göra saker på samma sätt som alla andra. Det här med förebilder, som jag tycker du är en så bra förebild, det är att du är ju dig själv. Kanske för att du har gått igenom en hel del grejer, kanske för att du har liksom lärt dig saker om dig själv. Men det jag tycker är häftigt är att man behöver som ha, vi behöver mer bra förebilder.
När jag träffar inspiratörer, mentorer, det har blivit precis i den stund vad den personen behövde vara i mitt liv. Och de har identifierat sig för mig. Och när jag tittar på förebilder, det är därför jag säger att jag inte haft en förebild. För förebilder är någon som, för mig, någon som vi väljer, som jag säger, Diana Ross var en förebild för mig som en ung gay kille, för hon avspeglade en möjligheten till en samhällsförändring med hennes låter. Du vet, när hon sjöng I'm coming out, det var det, oh, I'm coming out. Och så det var en förebild. Men det var för att hon sjöng en låt. Det var aldrig för den människa eller person hon var. De sanna förebilder jag har haft i mitt liv är helt och hållet för de människor de är. Själsligt, emotionellt, stabilitet. Och dessa personer ofta är inte de som står längst fram i samhället.
Nej.
Vad vi ser ofta, som vi kallar för förebilder, är personer, precis som om jag sitter här nu, jag är i en full benämning en kändis, för jag hatar den ord. Jag är dansprofil som är igenkänd för att jag är dansprofilen. Men jag kan kalla mig en kändis. Så jag har en viss varumärke, jag har en viss anseende, jag har en viss ansikte utåt. Så jag kan förmedla en budskap. Men det är inte gjort jag en bättre människa för detta. Och idag som kändis, så, nu använder jag den ord. Det finns en förväntan av alla ska vara inspiratörer. Det finns en förväntan att alla ska ha någon politiskt korrekt paket som vi ska stå för i samhället. Vi ska välja vissa sidor i samtal och diskussioner. Men hälften av de personer som är kändis är känd för att de är otroligt duktiga på en sak. Men de får inte fokusera på det som de är duktiga för. Du vet, om man är en fotbollsspelare, du är känd för att du är fotbollsspelare. Du har uppnått en viss status. Istället så säger vi, ja, nu är vi sur på dig för du har haft lite väl för mycket att dricka. Men vi har inte valt honom för att vara kändis, för han är ren levnadsmänniska. Så förebilder idag har vi lite snäv vi på, tycker jag.
Nej, jag håller med. Vad heter det, när det kommer till motvind, du har ju upplevt en del jobbiga stunder.
Ja.
Vilken har varit den jobbigaste stunden upplevt genom åren? Och hur hanterar du det?
Nu måste jag tänka.
Det kanske var länge sedan.
Nej, faktiskt inte. Jag tror motvind kommer med alla val man tar. Så jag har haft motvind när jag vill, till exempel när jag vill gifta mig med min man. Det var väldigt viktigt för mig att vi skulle gifta oss i kyrkan. Och jag vill gärna gifta mig i engelska kyrkan i Stockholm. Och jag verkligen trodde, för att det var engelska kyrkan i Stockholm, de skulle vara glada att gifta oss. Men de sa nej, du kan inte gifta dig i engelska kyrkan. För det är förbjuden för två män att gifta sig i den engelska kyrkan.
Skämtar du?
Nej. Och jag bara, men vi är i Sverige. Ja, men det här är engelska kyrkan. Vi följer den engelska beslutande angående samkönade äktenskap. Och den Church of England erkänner inte samkönade äktenskap. Då kan du inte göra det. Och då var jag förkrossad. Och sen Alex och jag pratade och vi sa det här. Men vänta nu. Bra, jag lämnar den engelska kyrkan. Jag går över till den svenska kyrkan. Det är fortfarande kyrkan. Det är fortfarande det är protestantkyrkan. Vi går över, vi kan gifta oss i den svenska kyrkan. De tog emot oss och gjorde det öppet hjärtligt. Så man får en motstånd. Men det finns möjligheten att lösa det.
Ja, det är klart. Jag är chockad här. Liksom, för man tänker, har vi inte kommit längre än så här i världen? Man
gifter sig av kärlek. Men Sverige har det, men andra länder har antagligen inte gjort det. Även min hemland.
Mm. Men hur så var det att växa upp i England då som gay?
Well, när jag var liten så var det fortfarande en mental sjukdom. Och det var fängelsestraff. Så när vi pratar om du vet, 60, 70, 80-talet, då var det fortfarande förnetiden. Så man växte upp också med den samhällsskam. För jargongen hela tiden var de där äckliga böger, de sjuka människor. De ska vara i psykavdelning, det hörde man hela tiden. Alla jargong mellan alla killar när vi var i skolan och på idrott och allting var väldigt förnedrande. Som gjorde att när jag började hitta en medvetenhet om min läggning, jag trodde det var en sjukdom som någon kunde bota mig ifrån. Så jag gifte mig i förväntan av att det här skulle bota mig.
Men kvinna.
Ja. Och det var så mycket olika saker. Du vet, när man tittar i tvn, det var ingen positivt rollmodell i tvn. Alla homosexuella i tvn var kopplade till pedofili. De var kopplade till krimineller eller de var extrem feminina till en punkt var de gjorde larv av den karaktär i sin roll. Och då var det okej, vad ska jag titta? Idag är det annorlunda. Det är ett medvetet samhälle vi bor i. Men på den tiden i England var det väldigt annorlunda. Och England har förändrats radikalt, även om engelska kyrkan har inte gjort det. Samhället har gjort det. Men det var tuff. Och det var därför det var så roligt för mig när jag flyttade till USA. För att flytta till USA när jag gjorde det gav mig möjligheten att börja se personer som var öppet, som var inte i behov av att skapa en fantasiliv de levde bakom. För det gjorde jag. Jag hade min äktenskap och till alla runt omkring jag var en gift man. Och sen bakom låg det sanna jag. Och den hjälpte mig att inse att det här, att ljuga på det här sättet är inte ett bra sätt.
Mm, det måste ha varit fruktansvärt att leva med den. Nästan ja. Som att leva i en roll, liksom.
Ja,
skådespeleri.
Det lever i en fantasivärld. Du skapar fantasier för att det är vad du vill visa upp för alla andra. Och det sanna jag förtränger du. Och du förtränger dig själv så mycket i förhoppning av att den sanna du kommer att försvinna. Och till slut så började samhället förändra och öppna upp. Men det förändrades och öppnades upp på grund av väldigt stora rörelser. Så vi har Pride-rörelsen i Sverige, så har vi otroligt tur också. Vi har RFSL, som är en av de äldsta rörelserna i världen. Jag tror det är Danmark som är äldst och sen kommer Sverige. Och den har funnits, jag tror 54 etablerats den i Sverige. Och den har gjort att vi ligger på framkant. För det som RFSL har gjort, nu kommer jag in på politiskt tal här, förlåt,
ursäkta mig.
Men kombinationen av RFSL och Pride-rörelsen i Sverige har gjort att lagarna ändras här.
Ja, det är fantastiskt. Ja.
Lagen, och det är det svenska sätt. Lagen ändras först, samhället följer efter. För vi är väldigt lidligt i Sverige, vi följer lagen. Så om någon säger, det här är korrekt, det här är lagen, bråd, då agerar samhället. I England så gör man tvärtom. lagarna kan stanna kvar från 1820-talet till samhället förändras och säger nu måste ni ändra lagen, ni är osynk med samhället. Då går man efter några år att ändra lagen, men samhället är redan framför dem. Ja, man ser de två olika samhällstolkningar.
Ja, man måste ju hålla kärlek i kärlek oavsett, det spelar ju ingen roll. Men det är skönt ändå det som att höra att de jobbar på rätt sätt.
Mm.
Att det får man ju vara tacksam för.
Ja, och det gör de. Och sen du frågade, det är därför jag kom in, du frågade om motstånd. Motstånd har alla hela tiden. Motstånd kommer varje dag i små saker. Eller, det behövs inte bara vara stora motstånd. Små motstånd kan vara en irritation. Till exempel en motstånd när du kör din bil. Och du blir trafikkö motstånd. Det är motstånd till din vilja att uppnå en mål och komma fram någonstans.
Hur hanterar du sånt?
Mig?
Ja, säg att man blir irriterad i trafiken eller någonting dåligt händer. Hur brukar du hantera?
Förr i tiden var jag irriterad i trafiken hela tiden. men nu har jag lärt mig när jag sitter i bilen och det är trafik, då är det mitt fel. Jag valde åka vid en tid var jag visste att det skulle vara trafik. Vi vet att det kommer att vara rusningstider. Så om jag väljer att köra min bil under rusningstider, då har jag valt att sitta i trafik. Det är mitt val att vara i min bil vid den tid. Skilj dig själv. Så jag har lärt mig att se min egen plats i den cirkeln. Så jag tenderar att vänta nu så det är inte rusningstid, så jag blir inte arg med alla andra.
Du lär dig helt enkelt att se saker på andra sätt.
Yeah.
Du Tony, om du kunde få en superkraft och göra vad du vill. Vad skulle det vara och vad skulle du göra?
Åh gud, det var svårt. Totalt oförväntat. Om jag skulle få en superkraft.
Vad som helst.
Får jag en betanketid? Den frågan har jag aldrig fått förut.
Vi kan fundera på den till slutet av snacket här. Så går vi tillbaka till den.
Ja. Då pratar vi om något helt annat då, Tony. Du håller ju på med hudvårdsprodukter. Jag är ju make-up-artist och väldigt intresserad och vill gärna höra lite mer. Hur kom det sig att du började med detta?
Min farsa har fått prostatcancer. Och sen två andra familjemedlemmar fått cancer inom en 6-månadersperiod. Och vi började diskutera vad påverkar cancer? Vad kan man göra för att stoppa cancer? Och då kom vi underfund med att vad man äter. Vi kommer tillbaka till allmän hälsan. Vad jag äter, vad jag sätter på min hud. För jag hade aldrig tänkt på att alla produkter jag använder på min hud sugs in i kroppen. Jag trodde att det var som någon skinnväska. Du lägger någonting på huden och du tvättar bort det dagen efter. Jag hade aldrig förstått att det går så långt in i kroppen att jag till och med kan, ursäkta mig, pinka ut produkter som jag haft på min hud. Det visste jag inte. Sen fick jag veta att huden är kroppens största organ. Och då blev det allt det här med perspirering och hur jag svettas. Och att jag behöver svettas. Och jag har alltid använt en antiperspirant för att inte svettas. Och då plötsligt var det här, oj, jag har jobbat hela mitt liv för att inte svettas genom att använda en deodorant som har aluminium. Och aluminium som vi vet idag kan vara cancerframkallande, är cancerframkallande. Och min farsa har jobbat med aluminium hela sitt liv. Och då var det okej, vi säger inte att det är en förbindelse, men det är en möjligt bakgrund till olika hälsosituationer som uppstod efter hans prostatcancer. Okej, vad kan jag göra för att ändra det i mig? Så jag började söka mig först matmässigt. Jag gick in på det här närproducerade eko-mat och började lägga egen mat igen, sluta köpa halvfabrikat. Och sen nästa del av resan var, jag hade gjort botox. Jag hade gjort lite andra fillers. Jag hade gjort en fettsugning. Hårtransplantation. Jag var in i en cirkel av missnöje med mig själv, min åldrande. Och så plötsligt var det, varför söker jag efter att vara yngre? Jag var inte 100% nöjd med mig själv, men vad är fascinerande? Varför kan jag inte bara titta på mig själv och vara det bästa jag är för den ålder jag har? Och då började jag titta på allting som vi pratade om, eko och närproducerad och hälsosamma liv. Och kom underfund med, om jag ska sätta saker på min hud, det ska vara bra på det inre jag. Det ska inte påverka mina organer. Den ska inte behöva kämpa för att få med sig yngre ut. För det är bara dumheter, tycker jag, nu i efterhand. För jag kan aldrig bli den åldern igen.
Amen på det.
Så vad kan jag göra för att vara det bästa jag kan vara på den ålder jag har? Och acceptera att varje ålder är bra. Okej, jag behöver produkter som ger näring, får min hud att må bra och är praktiskt. Och då tittade jag och började tänka, okej, vad händer också om jag får folk att sluta köpa? Nu, det här är det dummaste folk tycker att jag säger. Men vi bor i en samhälle som uppmuntrar folk till att köpa, 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 köpa. Vad händer om jag kan få produkter som gör precis tvärtom? Istället för att tillverka en produkt som gör att du måste köpa 12 paketering en för varje månad, du köper 4. Då får jag bort nästan 60% av alla paketering i produktionen. Vad händer om vi gör det med återvunnit havsplast? Då kommer vi in på en miljöcirkel var vi återvinner och vi använder återvunnit. Bra, då har vi en utgångspunkt. Vad kommer vi in om vi säger, när jag var liten så var det soap on a rope. Jag vet inte om du vet vad det är.
Nej.
Min mamma hade en rep som hängde i badrummet med tvål på den.
Ja, just det.
Vi använde det på håret, på kroppen, på ansiktet och till och med kragen på våra skjortor när de blev smutsiga från skolan. Man stod,
det åkte in i din hud.
Allt överallt. Men konceptet var bra. För vad gör vi nu? Vi separerar alla produkter för att skapa flera produkter människor ska köpa. Så du har en otroligt bra ansiktsmoisturizer. Sen köper du någonting annat för dina ögon, någonting annat för din panna, någonting annat för dina läppar. Så varför har du en ansiktsmoisturizer? För ansiktsmoisturizer ska vara bra för alla områden. Och då var det okej. Vad händer om vi säger att vi behöver bara 6 produkter? Och dessa produkter ska ha multifunktionellt. Och då började vi med det här paketering och produkter i tanke att det ska vara eko. Sen det här att det ska vara veganskt. För om det ska vara bra i min kropp, det ska vara ute på min kropp. Ja, men vi bara satsar på veganskt. Sen det här att jag växte upp med Margaret Thatcher. Och en av de saker som hon gjorde var buy British. Okay? Jag bor i Sverige, varför kan jag inte säga köp svensk? Varför kan jag inte vara stolt över? För jag upplevde också att man var väldigt negativt till att köpa svenskt. Det är nästan som vi är främst i världen på vissa saker. Men ändå man köper någonting som från utlandet som om det borde vara bättre. Men när det gäller eko och produkter, vi är på framkant. Säger du till en brittisk, vad tänker du för Sverige? Natur, ekologiskt, vackra människor. Alla vill vara som svenskarna. Så varför tittar vi på utlandet? Då var det okej, produkten ska produceras i Sverige. All innehåll ska vara framtagen i Sverige. Vi ska hitta allt. Om vi kan inte, då är det från Europa. Men inte längre ifrån. Då var det okej, vi har produkter, vi har paketering. Vi behöver en varumärke. Ja, men det är enkelt. Det är Sweden och det är Eco. Man behöver inte mer. Och då kom vi under för med varumärke Sweden Echo. Och det här gör jag tillsammans med en bolag som heter RSB och Cosmetica. Och det är en 40 år har de funnits i branschen. För när jag frågade folk, om jag gör min egen produkt, vad tycker du? Aldrig i livet. Ingen skulle köpa en hudvårdsprodukt från Tony Irving. För det är inte trovärdigt. Det är inte trovärdigt för 5 öre. Vi är väldigt snabbt som profiler i mediet, sätter på varumärke på allt möjligt för att snabbt tjäna pengar. Och folk vet det. Folk vet att de ser en namn på en produkt och vet att ja, vi kommer tjäna pengar på det. Så jag gjorde det här tvärtom. Det har tagit 10 år i utvecklingen och jag har jobbat med bolaget som har 40 års erfarenhet i branschen. Som gör att bakom konceptet, det är inte bara en idé, det är också en gedigen kompetens i detta. Så produkten är tillväxt upp i Östersund. Så allting är här i Sverige. Allting är riktigt roligt. Och jag använder dem själv, tror det eller ej.
Och de här produkterna, är de bara för män eller finns det även för kvinnor?
Vi började med män. Nu kommer vi att lansera för kvinnor. Så vi har produktionen, samma koncept. Det är 4 produkter med multifunktionella produkter. Så det kommer. Och förhoppningsvis så kan vi lansera nu under hösten. Det är det som är målet.
Gud vad kul. Jag kommer köpa det direkt, kan jag säga. Jag tycker det här är så bra. Nej, men det är faktiskt precis som du säger. Allting liksom som vi stoppar på huden och ju in i huden. Och det är jätteviktigt att vi tänker på det också.
Vi har en fråga som vi ställer till alla gäster som kommer hit. Om du skulle beskriva dig själv med ett enda ord, vad skulle det vara? Ytterligare en svår fråga uppenbarligen, men ett ord.
Utan att skratta. Vet du vad du skulle på... Jag har aldrig tänkt på det faktiskt. Hur skulle jag beskriva mig själv i ett ord? Ett mål som jag lever efter är att vara snäll. Det är mitt nyckel i allt jag gör. Jag är snäll. Jag är en snäll människa. Det är otroligt viktigt för mig.
Det här är lite galet, för vi brukar också säga ett ord, och det här var det ordet jag hade också.
Och jag tänkte säga genuin, så att allting går så här ihop. Du verkar verkligen supersnäll. Alltså,
det är otroligt viktigt för mig.
Du har nått ditt mål.
Tack.
Ja, i och med att det kopplar, det är fantastiskt. Det brukar vara väldigt spretigt ibland, och ibland så blir det lite mer så här. Men det är en kul grej också, hur man uppfattar sig själv kontra hur andra uppfattar en själv.
Ja.
Och det brukar inte riktigt vara likadant.
Nej.
Men det var väldigt bra här. Jag har en fråga till här innan vi ska släppa in Ida här på hennes lilla segment för fria. Hur ser du på sociala medier?
Social media har en bra funktion i att vi kan förmedla saker väldigt fort idag. Vi kan kommunicera viktiga budskap på en väldigt snabb sätt. Kruxet är, det finns en motsida till detta. Lika fort som du kan sprida positiva saker kan man sprida negativa saker. Och människa är som vi är. Vi lockas först till negativa saker. För vi vill gärna se att någon annan har det sämre än vad vi har. Så i min värld, att alla lägger upp, jag har det så bra, jag har det så bra, jag har det så bra. Alla bara sitter och väntar för den person som har det så bra att falla. För det är det som de kommer njuta av. Eller ett sätt att riva ner. Så jag tycker att social media är väldigt negativt på en stor skala. Och har några positiva saker som tyvärr jag är en av dem som utnyttjar dessa positiva saker. Som promotion och PR-verktyg. Men jag använder det inte som en kommunikativ plattform för min privatliv. Och jag sänder, jag tar aldrig emot. Så social media för mig är en sändningsplattform. För jag tar aldrig emot, för det som kommer in via social media, 80% av det är negativa. Och jag vill inte vara... mottaglig till detta. Så jag väljer väldigt noga med social media, min roll som avsändare, och stänger min roll som mottagare.
Tror du att sociala medier kommer finnas kvar sen, eller tror du att det kommer att avslutas för att det är så mycket negativa effekter från den?
Jag hoppas på, och det här kanske går emot strömmen, jag hoppas att det blir en delvis reglering. För jag tycker att det behövs vara en viss frihet behöver vi ha. Men frihet, människor har redan bevisat att de behöver några gräns. Annars vi hade inte haft diskussionen. Så det behövs vara någon slags reglering av vad är tillåten och inte tillåten. Vad kan visas? Vad ska poppa upp i en ström? För det är också det här reglering för barn och ungdom också. Vi har haft reglering i tv med vissa tider. Vi hade det i radio förut. Till människor har börjat lära sig hur de ska hantera det. Jag har inte lärt mig helt och hållet hur jag ska hantera det. Jag tror det kommer att vara kvar. Faktiskt, för mig är jag nästan säker att det kommer att vara kvar. Precis som radio började i 1800-talet. Den är kvar och den växer idag. Den bara tar ny form. till exempel podden nu. Den här är en modern tolkning av en gammal verktyg. Och jag tror att när social media som vi vet idag blir gammal, det kommer nya tolkningar av den, snabbare uppkopplingar. Så jag tror det är en del av framtid, bara att vi behöver vara bättre till vår agerande av roll som mottagare. Och de som är avsändare behöver riktlinjer till vad de får avsända.
Mm, man behöver lära sig hantera det bättre. Och jag tänker, om man är nyfiken på till exempel hudvårdsserien, om man är nyfiken mer på dig, så heter du Tony Irving. På Instagram till exempel.
Jag heter Tony Irving överallt.
Det är bra. Enkelt.
Jag måste säga, det här är jätteroligt, för jag är inte det enda Tony Irving. Vi är flera, det är många är det? Tony Irving. Och det konstiga är att flera av dem är kända i sin yrkesroll också. Jaha. Så det finns en känd sångare som heter Tony Irving i Frankrike. Och det finns en känd kille i Australien som är en riktigt känd fotograf. Så det är otroligt. Det kommer upp saker. Tony Irving, det här är nej, jag tog inte den bilden. Nej, jag har inte gjort den låten. Nej, den är inte med på den Spotify-spår.
Det är inte fler bröder.
Nej.
Men Tony, visst heter du Anthony egentligen?
Anthony, ja, det gör jag. Inte H. Nej. Det är A-N-T-O-N-I.
Du, vet du vad, Tony? Vi ska gå in på de fem fria nu.
Okej.
Och alla blir lite nervösa här, och det bör man bli. Nej, jag skojar.
Okej, nu kommer kameran på.
Nu börjar Mårten filma här.
Hur är den på?
Jag måste dricka lite vatten.
Ja, men precis. Nej, så farligt är det inte, tror jag.
Jag har nog fått de värsta frågorna hittills, så att jag tror hon är ganska snäll mot våra gäster.
Precis. Vad gör du när ingen ser på?
Peter i näsan. Nej, men på allvar, det gör jag. Jag är full medveten om det. Det är vana jag har haft sedan barndom. Men det är någonting med min näsa när jag sitter och vilar. Fingren bara kryper där uppe. Förlåt.
Ja, men det är bra. Berätta om någon du verkligen beundrar. Du har ju berättat om några under poddens gång här, men någon som vi inte har hört.
Någon som
verkligen beundrar.
Jag har en väninna som är 71 år gammal. Vi har känt varandra i snart 30 år. Hon jobbar heltid fortfarande som lärare i skolan. För hon är så angiven till sin roll som lärare och vad hon kan ge till barn. Och hon är en kvinnlig lärare i vetenskapsämne. Och hon är så fokuserad för hennes funktion, hennes roll, hennes förebildsposition. Sen adopterade hon en av sina elever, en kille från Uganda. Och hon adopterade när hon var 60 år gammal. Så den kvinnan för mig är en person som är otroligt unik. Och vet hennes påverkan för sin omgivning och andra människor. Så det är någonting jag har lärt mig. Jag blir rädd för olika saker som kan hända. Inte rädd, panikrädd. Men det kommer upp den där lilla pir i magen eller en känsla, någonting som nagar i hjärnan. Men jag är snabb för att analysera varför jag är rädd och försöka bemästra det. Men jag var rädd, förut var jag rädd för en enkel sak som höjd. Sen tack vare Gunde Svan och fångarna på fotet som tvingat mig att jumpa bungee jump, så kom jag över det.
Vänt dina rädslor helt enkelt.
Ja, och rädslan är någonting som just nu, det är väldigt litet som gör mig rädd. Och när det gäller konfrontation, jag är väldigt bra att ta konfrontation, så jag blir aldrig rädd i konfrontationssituationen heller.
Bra att veta. Okej. Vad vill du att folk ska sluta fråga dig?
Just nu, om pandemin, jag är så trött för folks negativitet angående den pandemin. Det är så synd om dig. Din bransch försvann. Det är ingen synd om mig alls. Det är ingen synd om mig. Jag håller på med synd om alla underhållare. Det är inte synd om underhållare. Ska jag vara ärligt? Vi underhållare i en viss typ av underhållare har haft det otroligt bra innan pandemin. Vi är kreativa människor, och i den kreativitet har vi möjligheten att skapa tusen lösningar för våra själva. Men vi kommer tillbaka till vad jag hade innan pandemin. Kommer jag aldrig att ha igen. Mitt liv har förändrats på grund av pandemin och jag har accepterat det. Så sluta fråga mig och säga att det är sin, vad, hur har pandemin påverkat dig? Glöm det. Vad kommer nu efter pandemin? Det är spännande.
Det är spännande, verkligen. Och sista frågan. Vem skulle du personligen vilja se som deltagare i Let's Dance?
Jag hatar den frågan. Tack för det.
Ja, det var den frågan. Det du skulle sagt på förra frågan.
Nej, sluta, nej, faktiskt inte. Anledningen jag tycker om det. Jag tycker att alla människor borde göra Let's Dance. För när jag säger 90% av personer som kommer in och hur de går ut, den 4 månader har förändrat den personens liv och givit dem ett minne för livet. De har utmanat sig själva att öppna upp sina stela lådor som har varit stängt i flera år och begränsat sig själv till att bara göra det som de är bra för. De har tänjat sina begränsade utmaningar. Så jag tycker att alla borde göra. Jag till och med har försökt att övertala Martin att göra det några gånger.
Ja, jag är på nästa då.
Okej. Okay. Nej, men för jag tänkte att det skulle vara roligt för dig också som har varit så fokuserad med att försöka få andra människor att tänja på sina gränser. Men du gör ju nästan alltid samma sak. Mm. Så nu är det dags för dig att göra något nytt.
Jag önskar att jag hade möjlighet, men jag har inte känt med Mårten verkligen. Alltså.
Jag har faktiskt funderat på det här. Jag tror så här, jag har 2 högerfötter. Koordinationen med vissa saker kanske, men det har varit väldigt dåligt med dans. Och jag tror, det är lite som du sagt, fast jag tror att jag har...
Jag tror att du är så... Du har ingen koll på dig själv, min vän. Hur vågar du sitta där framför mig och säga att du har ingen koordination? Alltså, jag sa att jag är bra för att ta konflikt. Eller skapa den också. Nej, men ärligt, jag har sett dig stå på ett ben, devlepa benet upp till så att det är nästan 140 grader med benet. Jag har sett dig hoppa och göra halvspagat.
Han hoppar upp på en boll.
Så don't give me that, my friend. Men det hade blivit bra för dig att säga hur du anpassar din kroppsrörelse till musik.
Ja, det är sant.
Att ha en annan människa som din verktyg, inte en fysiskt objekt som har ingen känsla eller reagerar till dig. För du har alltid en verktyg som har ingen känsla. Att ha en person framför dig som verktyg, det skulle jag väl gärna se.
Mm, det vill vi se.
Då har vi bestämt en grej. Vi hade en utmaning, jag och Ida, att jag skulle liksom, ja, hon skulle hitta en utmaning, fysisk utmaning för mig i året nu som kommer. Och jag skulle ha en till henne. Men nu har vi hittat min i alla fall.
Ja, precis. Och jag tänker bara så här, nu har jag ställt de 5 fria, men du svarar aldrig på det här med superkraft. Vill du göra det?
Ja, det kan jag göra. Mm. Hade jag en superkraft...
Man kanske skulle vilja... Ja, jag vet inte vad du...
Nej, men min är det här med åldrande. Att förändra... Skulle jag ha en superkraft, skulle jag ändra hela samhällets inställning till ålder. Boom, över en natt. Vi har en så konstigt fixering på ålder och vad det är möjligt på olika ålder. Det är nästan som det äldre du blir, det mer inkapabel du blir till att göra saker. Det mer opass... Så jag skulle vilja gärna vända samhället upp och ner som en värvelvind och verkligen få alla att förstå att vara ung är när man gör sina dumheter. Vi behöver prioritera om och sluta säga ung som positivt och ålder som negativt. Åldrande, det är positivt. Ungdom får gärna vara negativt, för det är där du ska göra dina misstag. Men vi har en omvänd syn på saker.
Alltså det är, vilket avslut på den här episoden.
Verkligen, så kul. Alltså vi har lärt oss så otroligt mycket, Mårten.
Ja, både om dig, Tony. Ja, men på riktigt, jag tycker både om dig, Tony. För att det är så här, som vi pratade lite innan om här. Jag tror bilden man har av dig, den är väldigt samma. Det här tyckte jag gav en helt annan bredd på vem du faktiskt är, hur du ser på saker, hur du hanterar saker. Så att, tack för det.
Tack själv.
Tusen tack.
Tack.
Missa inte att fixa era biljetter nu till min nya föreläsning Mönster som har världspremiär 30 oktober på Clarion Sign i Stockholm och 6 november på Clarion Post i Göteborg. Jag har alltså samlat det bästa av det bästa i denna föreläsning på 90 minuter där jag ska ge er alla mina smartaste och bästa tips och lösningar för man mår bättre, skapar galna resultat och får en förståelse för de smarta mentala nycklar som faktiskt finns. Det handlar ju någonstans om att få saker att funka. Och i denna föreläsning ska ni få allt. Så fixa era biljetter nu. Berätta för alla era vänner. Ni kan till och med köpa biljetter till dem. För som sagt, det finns ett begränsat antal platser på denna. Och ni vill inte missa den här. Det är www.tixter.com Mönster med Mårten Nylén. Ja, vilket fantastiskt samtal med Tony. Det känns ju som att man har breddat honom bra mycket mer nu än innan.
Ja, fantastiskt samtal med en fantastisk människa skulle jag säga. Vad tog du med dig för lärdomar den här gången, Mårten?
Väldigt många idag också. Jag gillar det han pratar om inställning. Just det här som hur man startar dagen, att han går upp varje morgon och faktiskt börjar med någonting positivt. Precis som jag också gör. Och det är ju så här, det påverkar ju också hela dagen sen nästan hur det saker blir. Sen gillar jag också det här man sa om att våga. Att våga är en bra start. Och det är så här, det är så många människor som aldrig vågar och man går runt och är rädd för att misslyckas, rädd för att inte lyckas, rädd för att det inte ska bli som man vill eller tänker. Men att våga är bra. Och sen den viktigaste grejen av allt egentligen, och det är att få se Mårten Nylén i Let's Dance. jag kan säga, det här är nog en grej som jag säger med lite så här, lite jobbighet i rösten, men det vore faktiskt jäkligt kul.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig.
Vi har nog knäckt en ny grej.
Ja, det blir motocross och dans för Mårten i framtiden.
Ja, det blir det nog. Vad heter det? Och glöm inte att följa oss på
Killer Mindset Podcast på Instagram.
För där kommer hända grejer och vi hörs och ses nästa vecka.
Ha det så bra. Hej då.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.